familiar. Might be worth a second look. Wrapping up dope in a paper bag, talking to yourself, taking a drag. Business, get what you're right. No one's sorry, you did it yourself. It's time to relax now and then give it hell. Someday you'll find what you're looking for.
Avsnitt nummer 22, välkommen Joakim Pekkonen.
Tackar, tackar.
Det är ju dags för en intervju igen här. Och du är ju nummer tre ut i intervjuserien. Nej, men det här är ju ett ypperligt sätt för alla våra lyssnare och lära känna dig lite bättre, eller hur?
Ja, jag tycker verkligen trevligt.
Vi har... den här intervjun kommer att... vi kommer att basera den på Maslows behovspyramid.
Japp.
Ett intressant grepp på intervjuer.
Alltså?
Absolut. Och innan vi går in på den här så hörde vi ju nyss låten Bandit utav Neil Young. Och den valde jag åt dig. Så du hade ju inget med den låten att göra.
Ja.
Men det är en bra låt. Bara för att det är en skön låt som har kommit lite i stämning här för fortsatt diskussion. Men innan vi går in på den här pyramiden då,
yeah,
tänkte jag fråga lite att be dig komma med en, eller redogöra lite åtal och så. Var kommer du ifrån, frågar jag.
Var kommer från årtal?
Ja, när föddes du?
Jag är alltså född 1979, den 7 februari på Borås BB.
Då är det alltså 64 år då?
Ja, det hoppas jag inte, va?
Nej.
Jag var tung. Men då har det varit bara ett år kvar till pensionen å andra sidan.
Precis.
Nej, det skulle jag inte säga. Jag tycker att jag ser ut att vara 64.
Absolut inte.
Kanske låter som 64.
Nej, det tror jag inte. Men du föddes 79, säger du. Vi är ju jämngamla, eller hur?
Japp.
Och vad gick du i skolan?
Jag började min briljanta akademiska karriär på Myrosskolan i Brämhult. Där många stora individer har fostrats. Skulle jag vilja hävda. För att sen fortsätta min akademiska karriär på Bodaskolan. Där man fick en intressant inblick i hur samhället ser ut och kan fungera.
Hur menar du då?
Nej, det är en skola med mycket integration liksom, och det är lite skillnad mellan komma från trygga villaområdet Brämhult till Hässleholm eller Hulta. Givetvis. Men det var bra utbildning. Många goda vänner och goda skratt. Och mycket... en hel del riktigt bra lärare faktiskt. Slå ett slag för min klassförståndare Nils Hjalmarsson, 7-9. Gympalärare. Som man fortfarande, när man ser, heja på, han kommer ihåg ens namn. Helt otroligt. Jag vet inte om han lyckas, men det är ju absurt nästan.
Verkligen.
Och då är det inte bara mig, utan även andra. För detta klasskompisar som man pratar med. Ja, så Nisse så här, fan, han kommer ihåg mitt namn. Ja, mitt med.
Vad kul.
Ja, verkligen. Sen fortsatte min karriär på Tekniska gymnasiet i Borås. Vissa vill ju kalla det Sven Eriksson, men alla vet ju att det heter Tekniskt, eller hur?
Absolut, det var där vi träffades också.
Det var ju där kärnan, eliten strålar samman.
Precis, absolut. Vad läste du på Tekniskt för inriktning?
Jag läste naturvetenskaplig gren med teknisk elinriktning, tror jag det heter, va? Kan det stämma?
Möjligt. Och sen då, vad hände sen efter gymnasiet?
I mitt liv menar du, eller i min akademiska värld?
Nej, i ditt liv kanske.
I mitt liv? Nej, man gick ur gymnasiet så smet jag iväg över till England och jobbade.
Mm-hmm. Som?
Då jobbade jag som servitör.
Mm-hmm.
På lite olika ställen där via sådana bemanningsföretag.
Mm, var det kul då?
Ja, det var riktigt skoj. Syrran var över så jag åkte över, bodde med henne och jobbade. Och ja, det var en skön tid ändå, men jag upptäckte mycket. Och man kan väl se det som ett annorlunda sätt att försöka lära sig engelska helt enkelt.
Mm.
Eller då var det lite halvannorlunda. Nu åker väl bara varannan människa iväg och jobbar utomlands.
Ja, jag vet faktiskt inte hur många som gör det. Det kanske är många.
Ja, jag vet inte, men det känns så. Eller pluggar utomlands framförallt kanske man gör.
Ja, för att du jobbade, du tog ett sabbatsår nästan kan man säga då, eller?
Nej, det var bara sommaren där egentligen. För sen så kallade kronan på mig.
Ja, du gjorde lumpen alltså?
Jajamensan.
Mm, det är inte så många som har gjort det.
Nej, det är två utvalda som jag brukar säga. Alla borde göra det.
Mm.
Du håller väl med mig när jag säger att det gör pojkar till män.
Absolut, jag har ju själv gjort lumpen så jag håller med dig.
Ja, och då är det väl så här att de som inte gjort lumpen förblir pojkar antar jag. Eller vad säger du?
Kanske.
Vågar du inte ta ställning?
Nej, men det är så här att det här är din historia. Jag kommer inte att lägga mig i dina svar, för det här är bara du som kommer till. Det är bara du som kommer till tala, om man säger så.
Oh, gött. Mm. Nej, så då gjorde jag ju lumpen efter det.
Mm.
Och sen när man hade avslutat sin militärtjänstgöring så började jag jobba på Ericsson. Jag är här i Borås.
Mm.
Jobbade ett tag. Så varslade om lite folk där. Jag kommer inte ihåg när det var nu, men runt 2000-talets begynnelse kanske.
Mm.
Och sen så fick jag gå från Ericsson. Då fick jag typ jobba på lagret på BV, körde lite truck och såna här grejer så.
Mm.
Ja, var det ett tag sen, men i alla fall då blåste vindarna. Pendlade till Jönköping jag tog och jobba med. Och till slut så insåg man att ta tag i sitt liv, så då började jag plugga. Läste lite nationalekonomi uppe i Skövde.
Mm.
Så det är väl jag som jag får stå för den delen av kunskaperna i gänget då.
Mm. Man kan väl lära för makroekonomi, va? Är det inte så?
Bland annat makro och mikro.
Ja, det är både. Jag tror det är mikro och företagsekonomi.
Ja, mikro är ju nationalekonomi fast mot företag.
Okay.
Och individnivå lite så att på
typ så. Okay.
Och makro säger sig självt är det globala. Stora länder.
Hur kommer det sig att du pluggar ekonomi?
Egentligen var det väl så att jag läste på tekniskt där. Och då var jag hela så siktet inställt på att bli ingenjör.
Mm.
Och då med någonting med el helt enkelt.
Mm.
Och sen när jag jobbade på Ericsson så kom jag fram till att vill jag verkligen sitta och räkna på det här, är det verkligen det här jag vill göra? Och då kom jag fram till att nej, jag tror inte det faktiskt. Så ja, då satt jag snart när jag skulle, alla när jag fick blev varslad där, så satt jag och snackade med syrran och läste hon, och hon läste ekonomi, och det var egentligen hon som upplyste mig om nationalekonomi, för jag tycker ju siffror är rätt kul.
Mm.
Så sa hon att ja, men det är mycket matte så det kanske passar dig. Ja, varför inte tyckte jag. Och sökte helt enkelt.
Mm.
Och så blev det så.
Mm, kul. Och sen efter plugget då?
Ja.
Vad gjorde du då?
Ja, sen efter plugget. Ja, så började jag jobba på bank. Så nu jobbar jag på Länsförsäkringar Bank.
Mm.
Innan dess, efter plugget, så sommarjobbade jag ju samtidigt lite på Handelsbanken. Så var det något år efteråt på ett vikariat.
Mm.
Efter Handelsbanken bar min resa av till Ulricehamns Sparbank. Och nu ganska nyligen har bytt till Länsförsäkringar Bank då, som sagt var.
Mm.
En trevlig liten bank om man jämför med de andra jag har jobbat med, som är, eller ja, Handelsbanken är lite större om man, ja. Mm. Liten uppstickare som folk kallar oss.
Mm. Ja, kul. Och där är det, ja, alltså idag 2013.
Ja, då har vi väl kommit hit 2013 ungefär.
Mm. Vad härligt. Ja, då vet vi, då har vi fått en liten årsvis, eller vad man kallar det, en liten kalendermässig koll på det nu då.
Ja, nästan som ett CV, va?
Ja, exakt. Men det är bra. Nu ska vi då gå in och tala om den här behovspyramiden. Den är kul. Och vet du hur den här ser ut, den här pyramiden? Den börjar med fysiska behov.
Ja, det där läggs ner så håller de här typ äta och sova och fortplanta dig, va?
Ja, precis. Och så går den uppåt. Vi ska beta av de här ämnena, ja, var för sig.
Så om vi börjar... Kommer inte ihåg alla stegen i lilla pyramiden? Kan jag
säga. Nej, men jag berättar dem för dig.
Ja.
Så kör vi igenom dem. Yep. Och så ska jag försöka ställa lite frågor om dem. Första steget, eller basen i pyramiden, handlar om fysiska behov. Ja. Och vi kommer då att prata lite om luft, mat, vatten, skydd, kläder och sömn. Det är väl det jag har hittat ungefär som ska höra hemma i det nedersta steget.
Ja.
Och det har inte blivit så mycket prat om det här nedersta steget i tidigare intervjuer. För du har väl, antar jag, luft och mat och vatten och skydd. Men och kläder och sover. Eller har du, det kanske den intressantaste frågan avseende det här steget är, har du någon gång haft svårt att uppfylla något av de här behoven?
Svar ja.
Mm, berätta mer då.
Ja, men det är ju lite det vi var inne på, det som gör pojkar till män helt enkelt under arméns tid.
Mm.
Då fick man ju känna på att man inte fick sova så mycket kanske. Var vaken något dygn i sträck så där mot sin vilja.
Mm.
Det var blött och kallt emellanåt.
Mm.
Det blåste så uppenbarligen, saknade man skydd eller åtminstone kläder och få byta om till varmare kläder. Mm. Man gick även hungrig emellanåt, vilket gör att man saknade föda.
Mm.
Och då även, ja.
Kan du beskriva känslan som finns i kroppen när de här fysiska behoven inte är tillgodosedda?
Alltså det är ju rätt svårt. Det är skillnaden, man vet att jag fryser nu, men jag kommer snart komma in i ett varmt hus.
Mm.
Där det är 28 grader liksom, och det står en kaffekanna på bordet. Eller man vet att fan, jag ligger där och huttrar och det är kallt och jävligt i lite regn då, va, och november och det blåser och vi får inte upp något tält för de är inte med oss, utan vi ligger på en opost och här ska jag ligga i 24 timmar till och det är redan blött och maten, ja, man känner sig, alltså då kommer man på mer så här, man blir mer fokuserad på att överleva, tror jag.
Mm.
Än om man,
vad gör man då? Vad gör man för att underhålla sig själv liksom, eller ja,
att så var man ju tillsammans kanske, när man försöker peppa upp varandra, man försöker snacka om grejer, man försöker väl hitta på saker som motiverar den.
Mm. Flytta fokus helt enkelt då.
Ja, driver den framåt, man kan diskutera någonting, man kanske snacka, alltså när du är trött, du vet, man försöker hjälpa varandra och bita ihop, nu och tänk på det här och la 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 och hjälp till, vad man är hungrig liksom, man kanske i vanliga fall tycker jag, fan, jag vill ta någon pinne eller något och gå och tugga på, eller smaka hur gott som helst. Alltså det, ja, men det är lite så. Så jag tror man kommer tillbaka till, men liksom, du vet, när du inte har torrt plagg på dig och du vet att du troligtvis inte kommer få något torrt plagg på dig på ett dygn då, utan det kommer gå där småfuktig.
Mm.
Och då liksom försöka fokusera, bita ihop, det är inte så kallt, försöka värma sig på det sättet som går, trycka ihop sina gubbar lite tajtare kanske.
Mm.
Men också den glädjen när man kanske inställd på att fan, det kommer inte bli torr på 3 dygn, och helt plötsligt så slutar det regna och solen glider fram liksom, och du kan kanske lyckas torka någonting, springer runt i bara överkropp lite, torka någon tröja eller någonting. Det är ju fantastiskt, man uppskattar de stunderna mycket mycket mer då.
Mm. Men det kanske är ett sidospår i för sig, men
kör på.
Men om man nu tänker på att ja, du hade ju ändå en, efter 3 dygn så visste du att du ändå kom tillbaka till regementet då, eller till logementet.
Ibland ja.
Ja, men hur trodde man hade, och du sa också att ni peppade varandra, att man kom igen nu liksom.
Ja, visst.
Och men hur trodde man klarar det här utan, om man inte har vetskap om att man kommer komma någon annanstans?
Men någonstans är det så här att du måste ju försöka driva dig själv framåt i alla situationer.
Mm.
Du kan ju välja. Alla människor har varje dag ett val.
Mm.
Jag går upp på morgonen, kan jag välja, ska det här bli en pissdag, allting är dåligt, fy fan det regnar och jag blir blöt, jag blir kall och jag kommer frysa, och troligtvis kommer någon stygg människa hoppa på mig och skrika dumma saker.
Mm.
Alternativ kan ju vakna och tänka, fast vilken underbar dag det är idag, det här kommer bli jävligt bra, det regnar men det gör inget för det bara uppfriskar dem lite lätt blöt, och det kommer troligtvis komma någon som säger något dumt till mig, men då kan jag vända den och så kommer han bli jätteglad på mig och så kommer du bli polare för resten av livet. Alltså, och lika så tror jag att man får tänka då, du vet, om du säger att du skulle hamna mitt ute i skogen i ingenstans och du inser att jag har 2 alternativ, antingen dör jag här på plats, bara sätter mig här under den här granen och huttrar ihjäl och tycker synd om mig själv, eller också agerar du, och du agerar genom att ta tag i situationen. Okej, jag är mitt ute i skogen, vad ska jag göra? Jag måste kanske börja med att bygga mig ett skydd så jag inte blir så blöt, eller så vinden biter så hårt och kanske måste försöka få igång en eld. Jag måste hitta föda och jag måste hitta vatten.
Mm.
Och har du det drivet så kommer du, tror jag, till slut då, även om du är kvar i skogen, nästan bygga som ett eget litet samhälle där du har, här sover jag och här har mitt kök och här har mitt förråd och här har mina jaktredskap och här har min fall. Och då har du drivet att komma framåt. Och jag tror det är det man måste ha liksom. Du drivs av överlevnad helt enkelt.
Mm.
Äta, sova, så vidare.
Mm. Mm, intressant.
Alltså antingen väljer att vara offer eller också väljer att inte vara.
Mm.
lite så tror jag.
Ja. Vi går vidare här då till att diskutera nästa trappsteg. Eller ja. Pyramidbas eller vad man kallar det. Men då kommer vi upp till säkerhet. Vi kommer prata om hälsa, jobb, egendom, familj, stabilitet.
Japp.
Hälsa, är du i god vigör?
Ja, det tror jag. Man är lite småsnorig, men det är ju inte hela världen. Skulle nog egentligen behöva träna lite mer kanske. Man har blivit lite förslappad nu på äldre dag, om man jämför sig själv när man var 18 kanske. Så att säga.
Fast du syns väl knappast på dig, va?
Ja, det är en liten kula.
Ja, den är inte så stor.
Nej, det är den inte, men den finns den.
Men du ser ut att vara i god fysisk form i alla fall.
Ja, men jag skulle ändå vilja träna lite mer än jag gör faktiskt.
Mm.
Men annars känner jag mig i god fysisk trim.
Mm, vad härligt. Och du sa innan också att om vi går över till nästa punkt, jobb här.
Ja.
Du har ett jobb idag.
Jajamensan.
På en uppstickarbank.
Ja, de kallar sig det om oss.
Mm. Och trivs du på ditt jobb?
Ja, det gör jag. Jag trivs bra där. Det är kul. Det som stör en är liksom när man kommer från ett jobb. Man kan alla systemen och man kommer till ett nytt ställe och man har inte riktigt koll på alla systemen. Det är klart det är lite enerverande ibland.
Mm. Hur lång tid tippar du att det tar innan man kommer in i ett nytt jobb? I system och sånt?
Jag tror nästan man får räkna med ett halvår innan man brukar bli produktiv. Jag läste någonstans att man säger att ja, det tar ett halvår från en, alltså typ, en nyanställd att bli produktiv.
Mm. Som kommer från ett annat jobb eller även om man kommer från skolan?
Nej, jag vet inte. Jag får mig bara läsa, men alltså det är skillnad. Kommer från ett annat jobb inom samma bransch, då kan man förutsätta att du kan lite mer.
Mm.
Liksom om beroende på att jobba med givetvis, men har du jobbat med att programmera robotar så får du väl bara lära mig hur man programmerar just den här roboten.
Mm.
Så då borde man väl kunna komma in lite snabbare. Men ja, jag skulle nog räkna med att jag har kommit in i det förhoppningsvis, får jag väl säga nu då, om ett halvår.
Mm.
Ungefär helt och hållet.
Ja, men det är härligt. Egendom. Har du egendom som du är nöjd med?
Ja, alltså jag och Malin bytte lägenhet här samma veva som jag bytte jobb.
Och Malin är din sambo?
Det är min sambo.
Mm.
Och så det börjar lite små grejer som ska fixas så där. Annars är jag väldigt nöjd med den, om man är det. Jag antar att det är det ni räknar som egendom då, eller hur ni tänker det.
Jag vet inte. Man kanske även kan räkna, inte fast vet jag. Men de flesta tänker nog så, tror jag.
Ja, för man, det är liksom, för mig är ju liksom kanske egendom är ju någonting du äger, och du pratar ju för mig kanske bilar, hus, lägenhet.
Mm. Ja, man tänker också, och vi är på pyramidsteget säkerhet, så ja, kanske man pratar om just ja.
Tryggheten helt enkelt.
Ja, tryggheten i egendomen. Ja, precis.
Och i dagens samhälle så väl tryggheten blivit och kanske att ha en ekonomisk trygghet.
Mm. Absolut.
Men förr kanske det var att ha en fästning med stora starka murar. Jag vet inte.
Men det var ju få förunnat på den tiden också.
Ja visst.
Och det kanske är likadant idag om man jämför.
Ja, det är det de flesta kanske. För det är intressant när man säger så här att jag äger egendomen.
Mm.
Så ja, man står ju som ägare, men man kanske också har ägmanar helt och hållet själv, förstår du vad jag menar?
Mm. Nej, jag förstår vad du menar.
Eller kan det vara så att det finns andra intressenter som har en del av det hela?
Ja, det finansiärer.
Till exempel.
Mm.
Ja, men det kan, jag kan se det så här att mina föräldrar har ju en stuga som jag är lycklig att kunna lotta och att kunna nyttja ibland.
Mm.
Den ligger i Varberg.
Mm.
Det är inte min egendom egentligen.
Nej.
För jag står inte på den, jag äger ingenting, men jag har full nyttjande rätt av den.
Mm.
Med tanke på att jag har egna nycklar, jag kan egentligen bara åka dit när jag känner för att, nu brukar jag visserligen ringa mamma och pappa, men jag skulle mer eller mindre kunna åka ner, och de var där och tjena tänkte, ja, ah, hej, trevligt, kom in typ.
Mm.
Så det blir ju nästan som en egendom, fast jag äger den inte.
Nej. Men är du nöjd med din egendom då? Eller vill du ha mer eller mindre? Eller, alla, ja.
Så jag är inte människan som känner att, att man blir nöjd. Jag är tillfreds med den, skulle jag säga, som det ser ut i dagsläget.
Mm.
Men för den sakens skull så skulle jag skulle inte tacka nej till en semesterlägenhet i Spanien och en liten skidstuga i år. alltså om man tänker egendom så då. Så nöjd är jag väl kanske inte, men jag är väldigt tillfreds med min situation.
Mm. Men det är väl gott?
Ja, jag tycker verkligen.
Det är väl jättekul att höra.
Det känns bra.
Mm. Det är viktigt.
Ja, visst.
Det ska du göra. Familj. Hur ser du på familj och säkerheten då?
Ja, men det är ju en viktig trygghet. Alltså familjen för mig, som det ser ut nu, så är det jag och en sambo och Malin. Det är en trygghet att komma hem till någon man vet och någon att luta sig mot när det blåser hårt, och någon att stötta när den personen har det tungt. Någon att dela tankar och diskutera med.
Mm.
Helt klart. Sen har jag ju familjen då, morsan och farsan.
Mm.
Och det vet man, att man har trygghet och någon att lita på och diskutera med, ett stöd. Man kan be om hjälp. Givetvis får man också hjälpa till. Men det är så familjen fungerar, att man ger och man tar.
Mm.
Och sen har man ju syrran då, och ja, då blir ju nästan som att hennes familj blir ju nästan lite familj också.
Mm, ja, visst.
För då har hon ju en sambo och två pojkar, och det är klart att leka lite med dem ibland och sådär. Men för mig, jag ser ju familjen som en din basstation nästan i trygghetsvärlden.
Mm.
För även om du har egendom och allting runt omkring, så det kan försvinna på något sätt, men familj och vänner består, och det är trygghet för mig. Familj och vänner, det skulle jag vilja hävda, trygghet.
Skulle du helst vilja lyfta familj från det här steget ner till nästan fysiska behov? Alltså likställande med luft, mat, vatten och sömn liksom?
Ja, alltså ibland ja, för ibland är det nästan så här skyddsaspekten där nere då, va?
Mm.
Vem kan du lita på när egendom försvinner liksom? Ja, familj, förhoppningsvis då.
Mm. Jag förstår.
Fast kanske inte fysiskt behov, för jag tänker fysiskt behov, då ska ju mer eller mindre kunna bli släppt ut i skogen eller någonstans. Förstår du vad jag menar?
Ja, jag förstår.
Utan det är mig som individ där. Alltså, men i trygghetsaspekten vill jag helt klart lyfta in både familj och vänner faktiskt. Jag tycker det är viktigt.
Det är gott. Är du tillfreds med...
Ja, det skulle jag vilja säga. Som situationen är nu så känner jag ju så, helt klart. Inga planer på något annat i alla fall.
Det är jättekul. Den sista frågan här på säkerhetssteget, det handlar om stabilitet. Och jag har fortfarande inte kommit på någon riktigt bra fråga, men jag säger som Dr. Alban här, är det stabilt? Eller, ja.
Ja, men stabilitet, det jag tror, alltså, det är någonting att förhindra fluktuation liksom, och volatilitet. Det är ju stabilitet för mig. Och det kan ju dels vara genom att ha ett jobb som ger en inkomst. Att du vet, jag till exempel föredrar en månadslön, det finns ju de som gör på provision. Det kanske, då kanske det är mer så här stabilt om den biten, att man vet att man har sin ekonomi. Sen är det ju alltid skönt liksom, stabilt, man vet att mor och far mår bra och Malin är okej och Malins mamma mår bra och syrran mår bra. Alltså förstår du vad jag menar, att man slipper vara orolig. Givetvis så morsan opererades ju för ett tag sedan, och givetvis blir man orolig då, och det påverkar ju min stabilitet. Så jag tror med att så tänker ju tolka jag ju det. Givetvis kan folk tolka det på annat sätt, men det...
Men det är ju egentligen ovillkommande här, för det är ju, det är, ja, det är din...
Min värld.
Exakt, det är det som är intressant.
Och det som är stabilt för mig, alltså det är inte alltid eftersträvat att allting ska vara stabilt, men just de här bitarna vill man, och vill jag nog ha stabilitet i. Att man vet att man har... man har familj, man har vänner, man har... man vet bara att man har saker och ting helt enkelt. Det som, det som inte är så här vrålstabilt, det är bara just för tillfället. Det är ju liksom lite anställningar, sen Malin har ett vikariat och jag har en provanställning. Ja visst, fine. Det är väl det som är lite instabilt. Det, varit, det ska man inte sticka under stol med, det har varit skönare om allting har varit stabilt. Med. Men det är ändå som jag kan se som, ja, sådär.
Som skulle kunna rucka stabiliteten, va?
Ja, som det ser ut nu då. Man är nöjd och glad, man är kär och glad och mätt och belåten.
Absolut, jag känner igen det. Precis det här med anställningsform. Känner jag igen. Likadant faktiskt. Intressant.
Är du också provanställd nu? Nej.
Nej, det är jag inte, men tidigare har jag varit det.
Ja.
I min karriär. Och ja, det kan påverka en.
Ja, men varför, ja, det påverkar, alltså, det känns så. Det är ju ändå så liksom, man, det är ju en viss, det är skillnad.
Absolut, absolut.
Och det löjliga är, det var ju så när jag pratade med Malin om det, hon tyckte att jo, men om du är provanställd eller sist tills vidareanställd, vad är skillnad?
Nej.
Egentligen inte så stor. Nej. Alltså.
Nej.
Men så är det ju. Nej, men så det känns bra.
Vad härligt. Vi har betat av avsnittet säkerhet nu då och går in på tredje utav fem trappsteg.
Ja.
Eller pyramidbas eller vad man kallar det. Ja, skitsamma. Men, och det handlar om kärlek och tillhörighet.
Ja.
Vi tar upp vänskap, familj, intimitet och kontakter. Vänskap då?
Ja.
Hur ser din vänskapskrets ut? Är den bred, djup?
Både och. Mina närmare vänner, det är ju de som jag har en podcast med som heter Popodod.
Väldigt bra podcast får man ju lägga till. Jag
tror nästan är bäst i Sverige. I alla fall med. Tyvärr har inte alla lyssnare upptäckt oss än, men det kanske kommer.
Det kommer nog, tror jag.
Ja. Nej, men det är ett gäng goa grabbar som man har hängt med sedan, ja, när börjar man gymnasiet? Man är 15 eller något, som jag, vi har hängt ihop i snart 10 och 20 år, va? Det är ändå sin del av sina liv.
Absolut.
Sen har man en del lite mer, de man var på högstadiet och lågstadiet och sådär. Det finns ju en del vänner, men det är ju inte samma djupa vänskap. Man har kanske glidit isär lite, men man är fortfarande vänner. Man morsar på varandra, man snackar, man ses och sådär. Och det är ju trevligt. Sen har man ju sina kollegor. man håller på att lära känna de nya. Saknar givetvis de gamla lite.
Mm.
Jag har bara jobbat på hos min nya arbetsgivare i lite drygt 2 månader. Och det är klart att vissa saknar man helt enkelt.
Mm.
Det är ju så när man bryter konstellationer. Så,
mm, absolut.
Så påverkas det.
Mm.
Och det kan jag väl tycka då, ja, helt enkelt att det är bra eller dåligt beroende på, men så är det ju.
Mm.
Kollegorna nu har inte jobbat där så länge som jag inte hunnit lära känna dem så bra, men det verkar vara sköna människor. Sen så har man ju då sen har ju gänget brukar åka iväg lite på lite fotbollsmatcher lite då och då. Det brukar vara några gubbar som åker.
Mm.
Och det här är ju rätt intressant. Man ska se på en sån konstellation då. Det är ju inte så att vi hörs och snackar i telefon eller träffas speciellt ofta förutom när det är match då, men det har hänt någon gång, men det är inte så jätteofta.
Mm.
Och det är lite beroende på, så nu har inte jag åkt så mycket eftersom det har varit mycket med lägenhet och jobb och dambaletten då, va.
Mm.
Men ändå när man väl är där och man sätter sig i någon bil och ska åka någonstans, ett tåg, en buss, det känns ju som ren vänskap.
Mm. Är det förknippat med kärlek också? Alltså, förstår mig rätt här. Alltså kärlek bland vänner då?
Ja, det känns så i alla fall.
Mm.
Man har ju liksom en gemensam kärlek till fotbollslaget givetvis. Och mm. det är klart om alla är kära i samma person så underlättar det. Eller samma sak då, va?
Mm.
Men det blir ju liksom ren, man satt sig, tjena läget, tar någon pilsen, snackar lite skit, ja, rädda och såna här grejer. Och det är klart att det är en form av kärlek skulle jag säga.
Mm.
Intressant. Men sen så går det ett tag däremellan då. Kanske det som ett tecken på vänskap. Att man kan glida isär ett tag och sen glida tillbaka, jag vet inte.
Mm. Intressant tanke där, tror jag.
Ja, jag menar, om man tänker på en av våra musketörer som vi inte har så god kontakt, jag har inte så god kontakt med nu, det är Blomgren. Han hängde ju väldigt mycket med gymnasiet.
Mm.
Och man skulle fortfarande köta man hänger med när vi har snackat så många gånger och tog upp det, och någon gång har vi till och med försökt.
Mm. Men,
ja, det blir någon sån här halvvariant om man hängde ihop mycket i gymnasiet, man har goda kontakter där och minnen därifrån, ändå har man kanske inte kämpat så mycket för att bibehålla den vänskapen. Alltså, ja. Förstår du vad jag menar?
Mm, ja, visst. Mm. Men om man tänker då på tillhörighet, har du olika tillhörigheter i olika vänskapskretsar, om man säger så då? Det låter sån där, som du pratar om fotbollen och...
Men du tillhörighet?
Ja, vad menar jag egentligen med tillhörighet? Men känner du tillhörighet på olika sätt i de olika kretsarna?
Alltså jag, nej. Det man känner mest skillnad är väl kanske på jobbet, för där känner man att man är där för att göra ett jobb.
Mm.
Alltså där är jag ju där för att få en avlöning, för att prestera någonting.
Mm.
Och liksom när jag träffar dig och Gullberg och Ritter, då känner jag inte att jag måste inte prestera. Vi kan bara slöja.
Mm.
Alltså, ja, idag vill vi inte göra någonting, vi bara kollar och sitter på en soffa och kollar in i en vägg. Ja, då gör vi det.
Mm.
Ibland kanske vi presterar då. Helst pojkar ute och domderar och erövrar fotbollsvärlden. Då vill vi ju prestera, men inte så, inte på det sättet. Tillhörigheten, man kan känna en stor... Om man till exempel, om man tar fotbollen där, när man åker på AIKs matcher, så är det klart man känner en tillhörighet till klubben, till laget, en lojalitet och en kärlek.
Mm.
Man känner väl kanske att man är en av dem på något annat sätt. En av där i klacken som sjunger och försöker hjälpa sitt lag.
Mm.
Det skulle jag nog vilja kunna hävda. Så det, så kanske det skiljer sig lite.
Där finns det en tydlig tillhörighet, menar du?
Ja, det är lite mer att där är det ju vi mot dem.
Ja. Mm.
Alltså om vi säger att vi tänker så här. Du, jag och Ritter och Gullberg sitter nere på stan och käkar en pizza. Kalle och Bertil och Anders och Mohammed kommer in.
Mm.
då känner man liksom, vi känner liksom ingenting speciellt med det, utan det är helt normalt. Vanliga människor sitter och snackar. Vi kanske pratar med dem, frågar vart de har varit, hur kvällen har varit. Eller så vidare. Skulle jag sitta och det skulle komma in några grabbar så för, som skulle hålla på ett annat lag, ja, givetvis skulle jag inte diskutera. Alltså man skulle inte tycka så att nu pratar inte jag med dem, men däremot så skulle man nog kanske, det är mer, här är vi, där är ni. Förstår du vad jag menar? Det blir inte så att man ska gå till handgripligheter, dumheter eller säga några dumma saker och sådär, men det, man skulle inte initiera en mysig konversation på samma sätt.
Nej.
Går inte.
Nej. Jag förstår. Jag förstår skillnaden också.
Det är ganska, det är lite skillnad så, men det, och där har man ju en, på sitt sätt kanske en tydlig markering.
Ja, precis.
Men det är ju så, ni var ju nere i Österrike och kollade på fotboll. Vi kände oss som svenska som hejar på Sverige.
Ja,
vi hade inget emot spanjorerna, men när vi träffade spanjorer så ställde oss kanske inte och snackade med dem, utan vi gick vidare.
Visst. Förutom när de bjöd på jamón serrano.
Ja, men det var ju den här jävla goa gubbar.
Ja, de var fina, de var trevliga.
Nej, men alltså de var ju roliga, de var snälla så, men man känner ju ändå, ja, det är lite vi mot dem.
Jo, det blir så, ja. Och det blir väldigt tydligt också när alla har landslagströja på sig hela tiden.
Ja, visst. Men säg att du skulle gå med din Älvsborgströja och jag min AIK-tröja och kolla på Älvsborg AIK. Jag skulle inte ta illa vid mig för 5 öre och vi skulle nog inte ha några problem alls med det. Men säkert är det en och annan som skulle kolla på oss typ såhär, vad är det där? Eller vad tror du?
Jo, vi har ju varit på match också.
Ja.
I varsin tröja.
Och hur är det för, och fick vi för reaktioner då?
Jag vet inte. Nej, jag vet inte.
Det var ju någon som sagt bakom, fan gör du här liksom, för att jag satt i AIK-tröja.
Ja. Ja, precis. Ja, precis. Men jag håller med dig, jag kände ju inget agg mot. Då kan man nästan säga att kärleken övervinner tillhörigheten där då, på något sätt.
Ja, kärlek övervinner allt.
Det är ju härligt.
Tror jag.
Ja. Familj och har du en kärlek och tillhörighet i familj, i familjen?
Alltså kärleken är väl jättestor inom familjen. Det är ju en av familjens grundpelare. Tyvärr är jag nog sån att oavsett vilken familjekonstellation det är, om det är med Malin eller om det är med min mor och min far eller med min syrra, så man säger till dem för sällan hur mycket man tycker om dem. Även om jag tycker jag gör det ganska ofta, men jag tycker ändå det är för sällan, för det borde egentligen vara varenda sekund och varenda minut. Men för det är liksom någonstans där är grunden i en familj, tycker jag. Kärlek och tillit till varandra. Viktiga byggstenar som man vet ska finnas där, helt enkelt.
Absolut. Kul, härligt, då får du bättra på det då.
Ja.
Då får du säga det oftare.
Gör du det tillräckligt ofta?
Jag?
Ja.
Det vet vi inte.
Jag försöker gömma dig nu.
Jag försöker säga det. Jag har sagt det i något tidigare avsnitt också. Jag försöker säga det, i alla fall nu då, till min fru varje dag. Jag tror jag säger det minst 3 gånger om dagen, tror jag.
Är det tillräckligt?
Egentligen inte. Jag skulle kunna säga det hela tiden, som du säger också.
Det är det jag menar, det är ju så. Man är... Men man kan bara bli bättre på det.
Absolut, jag håller med dig.
Så är det.
Och det är härligt.
Ja, just.
Nästa avsnitt är intimitet.
Oj, oj, oj.
Ja, hur är det med intimitet? Den...
För det finns ju massa, alltså intimitet kan vara mycket för mig. Intimitet kan vara närhet med en person, både fysiskt eller kan vara psykiskt. Intimitet tycker jag också kan ha med integritet att göra. Att man respekterar gränser och linjer. Och regler som är uppsatta.
Ja, precis.
Synliga och osynliga. Det finns ju lagar som är skrivna och det finns ju de som är oskrivna då, va. Intimitet för mig är ju något som är nära, va. Om det så är fysisk kontakt eller om det så är psykisk. Det kan vara så att man har att det är en intim diskussion kanske med någon som berättar någonting. Och då, jag har ju tystnadsplikt i mitt jobb till exempel. Jag får inte föra något sånt vidare överhuvudtaget.
Ja.
Det kan bli intimt ibland.
Mm.
Säg att man sitter och köter med dig och du skulle berätta att fasen Jocke, du vet, jag ska gifta mig, och det är ingen annan som vet om det. Nu gjorde du inte det, men om du skulle gjort det. då skulle det kunna vara en form av intimitet och integritet. Mm. Eller har jag fel?
Absolut inte. Jag tror inte jag har ett dugg fel. Jag tycker det var intressant. Intressant diskussion kring det. Mm. Det här med intimitet.
För jag tänker så här, intimitet är, det är mer än bara fysiskt. Alltså oftast när man kanske, hur är det med intimiteten? Menar du liksom, ja, hur är love life liksom?
Mm.
Är integritet, eller intimitet, väldigt mycket förknippat med integritet och respekt och sådana bitar.
Mm.
För någonstans det är där det bygger på, tycker jag.
Mm.
Vilket gör att i sådana fall, för det är klart att det kan bli alltså saker kan bli väldigt intima. Och man, som jag sa till dig, man får reda på någonting som någon tycker är jobbigt, man kanske vill hjälpa till och stötta. Och vet om att det här vet jag. Och sen kan säga att vi tar det här exemplet med att du ska lyfta dig. Du säger det till mig, jag ska gifta mig snart, Jocke, och Lisa själv bara ringa. Ja, kul skit ska vi säga. Ja, men springer på det då. Och så säger han, ja men Jarre, nu fanns inte du gifta dig snart. Och börjar skoja lite om det. Då är det ju så att jag vet att du ska göra. Och ändå hade jag nog skojat med han.
Mm.
För att bevara den hemligheten som du har gett mig i förtroende. Och då är det då, fan Jarre, det är nog dags nu, va? Det är dags, va? Typ. Förstår du hur jag tänker?
Ja, jag förstår. Mm.
Och det tycker jag är väldigt viktigt.
Mm.
Intimitet är förknippat med närhet för mig, och nära kan man vara på många olika sätt.
Mm.
Helt enkelt. Så skulle det gå, så går nog mina tankar. Men hur det står till med min intimitet så känns det bra. Väldigt tillfreds.
Är det om jag får fråga här på, är det jobbigt att ha en, är det något som kan tynga dig att ha ett sån här sekretessavtal eller sådär, eller du vet,
nej,
det du sa om jobbet. Det kan aldrig vara tungande för dig.
Jag har inte råkat upp för det så på det sättet att det här känns jättetungt och det här, alltså jag grämt mig över någonting.
Mm.
Men jag skulle kunna tänka mig in i situationen som jag skulle kunna tycka blir väldigt jobbigt.
Mm.
Framförallt är därför jag tycker det är lite om ni, alltså vänner till exempel vill inte jag gärna jobba med kanske.
Nej.
För där kan det ju verkligen bli så. Mm. Att man hamnar i jobbiga situationer.
Mm.
Och där man måste vara strikt professionell.
Mm, precis.
Säg till exempel nu att hur ska man göra då om man har ett nära vänner som skulle skiljas?
Mm.
Om man ska hjälpa dem på bägge sidor. Och då måste man vara lika professionell. Måste man ju vara lika, ge samma råd till bägge håll. Eller, förstår du vad jag menar? Det hade jag tyckt varit väldigt jobbigt. Så det hade jag nog försökt undvika.
Mm. Det kanske är bra då att dela vänskap och jobb då på något sätt.
Ja, alltså, det jag tycker det. I mitt fall.
Ja.
Men tänk så här. Så du kör ju eget företag lite.
Mm.
Och så skulle jag bli din största kund.
Mm.
Så du är mer eller mindre livnärde på mig.
Mm.
Och det du känns jättebra så allting funkar. Men tänk när samarbetet inte skulle funka där.
Mm.
Du har ditt levebröd är mig liksom.
Mm.
Och jag sa att det här funkar inte, det kastar du, värdelös, det här håller inte. Jag vill se upp allt vårt samarbete.
Ja, precis. Det är svårt att ringa dagen efter då och ta en kaffe.
Ska du med på matchen eller ta en kaffe? Jag bjuder, för jag vet att det var lite tajt nu när jag har satt upp alla affärsförbindelser som är där.
Ja.
Eller så tänker jag i alla fall.
Mm. Ja, men jag förstår. Mm. Men det är gott.
Jättedumt tycker jag inte, men det kan säkert komma i sådana situationer.
Mm. Ja, är vi nöjda med avsnittet kärlek och tillhörighet då?
Kärlek, det är så stort, va? Jag vet inte om vi skulle, tillhörighet och kärlek, det är Man kan nog snacka oändligt med det. Kärlek på många olika sätt. Eller vad säger du själv?
Jag tror det också.
Vi kan ägna en poporoddsändning åt diskussion runt kärlek och tillhörighet i olika konstellationer.
Ja, det är inte fel.
Det tycker absolut. Vi uppmanar oss själva till.
Mm, absolut.
För jag tror att alltså man har kanske olika roller i olika grupper, men ändå så tror jag ändå att du är samma individ någonstans.
Mm.
Men man, ska vi lämna det då? Kärlek och tillhörighet lämnat.
Yes, och vi går in på avsnittet nummer 4. Det handlar om självkänsla, är huvudrubriken. Vi kommer prata om självförtroende, prestation, respekt, medmänniskor, kontakter, behov av individualitet. Och en fråga som jag ställt till övriga som jag intervjuat, informanter som man säger.
Ja.
Är avseende självförtroende och självkänsla då. Ser du en skillnad på de två begreppen?
På självförtroende och självkänsla?
Mm.
Ja, det skulle jag nog vilja göra lite grann.
Mm. Vilken då?
Självförtroende är ju hur mycket jag tror på mig själv enligt mig, eller vad så känner gött, det här ska jag, det här klarar jag av liksom.
Mm.
Jag kan springa 100 meter på 10 sekunder. Om man nu hade kunnat det, nu kan jag inte det. Men alltså så. Och liksom självförtroende är att jag tror på mig själv. Däremot är de väldigt nära förknippade med varandra.
Mm.
För självkänsla, för mig, det är ju liksom att man är, hur man känner sig själv. Hur är jag? Mår jag bra? Är jag tillfreds? Psykiskt mår bra? Fysiskt mår bra? Alltså, det är mer känsla, alltså självkänsla, det säger själva ordet liksom, hur mår jag, vad kan jag göra för att förbättra det här.
Mm.
Och självförtroende, det är mer att jag tror på mig själv, vad jag ska leverera eller vad jag kan göra i olika situationer, om det är springa eller lära mig ett nytt språk eller hänga med i debatt på tvn eller vad det är. Så tänker jag lite i alla fall. Mm. Däremot är de väldigt förknippade med varandra, för ett högt självförtroende, ett gott självförtroende om man säger så.
Mm.
Jag tror på dig själv att okej, jag kanske inte kan det nu, men jag kan lära mig.
Mm.
Då kommer också ge dig en större självkänsla, skulle jag vilja hävda. Och det är samma sak omvänt då. Nej, fast jag kan aldrig lära mig att räkna till 20 på finska. Det går inte. Om man så sitter månader så kommer det aldrig gå. Det är klart att du själv, men du känner att jag klarar inte av det här, jag är ganska dålig.
Mm.
Så jag tror de hör ihop, men jag skulle vilja skilja på dem i alla fall, med självkänsla och självförtroende. Men de är väldigt beroende av varandra.
Mm. Jag förstår. Har du gott självförtroende?
Ja, svar ja.
Mm.
Jag skulle vilja hävda att jag har det i alla fall. Det är något som jag har byggt upp på en lång tid, så ja.
Och självkänslan, hur är den? Är den också god?
Ja, den skulle säkert kanske kunna bli lite bättre, men nej, alltså jag är tillfreds med mig själv, jag mår bra liksom. Det känns, visst man är lite trött så här nu, längtar till semester, men jag är inte det som jobbar. Ganska nöjd med tillvaron överlag så där.
Mm.
Vilket jag själv mår väl ganska bra. Just nu kan man väl säga att självkänslan eller lite lägre, just med att man inte är van att hitta allting på jobbet i alla systemen och kunna allt det. Det påverkar. Men jag har ett självförtroende som säger att jag kommer ju lösa det. Det handlar bara om tid att lära sig.
Mm.
Så det, men det påverkar väl lite. Det ska jag väl inte sticka under stolen med.
Mm.
Men annars, nej, jag känner att det känns bra för min del.
Mm. Vad härligt. Det är jättekul att höra. Om vi går in på nästa ämne då. Prestation.
Ja.
Och är du nöjd då med prestationer som du har gjort?
Ja, prestationer. Är det för historiska prestationer är jag väl nöjd med. Många faktiskt.
Mm.
Så det ska jag, det kan vara såna små saker som att spöa dig på sista gången vi sprang hinderbanan. Det är alltid gött liksom. Komma ihåg.
Absolut.
Till exempel. Nej, jag skojar bara med. Nej, men alltså det, prestationer, det kan vara allt möjligt. Allt från att jag är ju nöjd med att jag har fullgjort min utbildning och tagit min magisterexamen. Det är väl en prestation.
Mm, absolut.
Nöjd med att fixa gymnasiet, trots att jag inte var sådär jätteskolmotiverad det sista. Och fick i ordning det. Nöjd med genomfört lumpen, nöjd med idrottsliga prestationer, nöjd med att presterat saker som att folk kan lita på en och vet att de har en trygghet i igen, om man säger så. Nej, så det, jo, det är jag väl. Nu är det bara nya prestationer. Nya mål.
Och då, har du nya mål?
Ja, det måste man ha. Jag slår ett slag, för det finns en lista på nätet också.
Vad är det för lista?
Be, vad säger jag nu? For you. Vad är det?
Nej.
Vad är det?
To do for us.
To do for us, ja. Ja, så där. Jag tänkte bara att vi vill ha en extra någon out, någon som inte riktigt skulle säga det, som kommer in to do for us.
Ja.
Nej, men det kan vara lite så här prestation, mål. Mål, jag tror det är bra att ha mål. Just nu så, eller målet att få fortsätta knega på det jag gör nu och få en tillsvidareanställning, prestera någonting där så att de känner sig nöjda med en.
Men kan du jag tycker du är inne mycket på vinster här. Du talar till exempel om att du krossar mig i, eller du sa inte det själv, men jag säger det, du krossar mig i hinderbanan till exempel.
Ja.
Vilket du gjorde också. Och du talar mycket om vinster, men kan du även vara nöjd med utfall, om man säger så då? Prestationer blir ju det också.
Ja,
som inte blir en vinst.
Ja.
Jag menar.
Ja, visst. Det finns ju grejer som någonstans så kan man ju nästan bena ner allting till vinster och förluster, om du inte pratar om känslor. Och i synnerhet när prestationer är nog väldigt lätt att sätta på att det blir mot plus eller minus helt enkelt. Jag skulle nog kunna gå med på mycket grejer där angående som skulle kunna vara prestationer som man, som, utom vinster då liksom. Till exempel att man har lärt sig någonting. Kunskap. Men det går ju också att sätta att jag klarar av det, och då blir det som en vinst. Förstår du vad jag menar?
Absolut, ja, jag förstår.
Men när man har lärt sig, alltså, det finns ju milstolpar i livet så här, till exempel. Tog körkort. Det är ju en prestation kanske. Men de har ju vunnit något, att man kan köra bil.
Jo, men säg då, ja, men säg då att du inte hade tagit körkortet. Du går på skolan, men du tar inte körkortet, men hade du ändå kunnat vara nöjd med vad du har presterat hittills, om man säger så då, istället?
Ja. Jo, det tror jag skulle kunna vara. Jag menar liksom att typexemplet, alltså när som jag slår med tanken, är typ så här, jag och Malin köpt en lägenhet ihop. Visst, vi har vunnit ett boende kan man väl se då, men det är ju liksom, vi har gjort en grej, och det är ju inte färdigt än.
Nej.
För vi äger den fortfarande, vi vet inte hur länge vi kommer bo här. Jag trivs skitbra här nu och kan säkert bo här något år till. Eller till och med några. Men det är inte färdigt på något sätt. Men det känns ändå som en prestation, ett steg man har tagit liksom då. Sådär, till exempel då. Prestation för mig, men ofta så kommer, jag vet inte riktigt hur du känner, vad du syftar lite på sådär. Jag tycker ändå man kommer ner till vinna, slippa rakt av liksom i prestationen nästan.
Ja, men det är väl jätte, det är väl bra i så fall.
Har du något exempel som du skulle kunna tänka inte var så?
Nej, det var svårt, men jag måste säga så här då. Ta den här hinderbanan som ett exempel. Tänk då om jag hade slått dig istället på hinderbanan. Hade du kunnat vara nöjd ändå med att du sprang hinderbanan?
Ja.
Förstår du vad jag menar?
Jo, men det skulle kunna vara, om vi tar till exempel nu, en grej som jag inte är nöjd med då kan vi ju ta. Och det är ju att jag inte har varit på gymmet så jädra mycket flitigt det sista då. Jag har liksom tränat i alla fall på ett halvår ordentligt. Och det är väl kanske en prestation som man är mindre nöjd med då. För en prestation kan ju vara åt andra hållet också. Eller hur?
Ja, visst, absolut.
Och om min avsikt är väl att ta tag i det här gymmandet eller någon form av träning i alla fall. Bland annat funderar på om man skulle, Malins syster Martina då, som snacka om att jag skulle sticka bort och springa hinderbanan.
Mm.
Och den skulle hon säkert krossa mig på, för hon är ju grym alltså. Det känns, men alltså du vet, hon håller på att ta tjejklassiker nu. Har åkt tjejvasan, cyklat tjejrundan. Ska springa Lidingöloppet nu då liksom och,
eller hon förmodligen krossat det,
ja. Ja, vi kan ju säga att hon äter nog upp mig fullständigt. Mm. Men jag skulle kunna vara nöjd med prestationen att ta mig dit och springa den. Låt oss säga om jag hade orkat 2 varv.
Mm.
Alltså springa orkar jag nog bara 1, men ta mig runt 2 varv om vi säger så då.
Mm. Det tror jag garanterat du gör.
Och, men det har varit en prestation för mig liksom, att ta tag i det mig själv och sätta igång det igen.
Mm.
Och sen även om jag har sprungit med dig och ritar och ner i cross, men det kunde, alltså en prestation, en träningsmässig. Men någonstans är det så här, jag har vunnit något för mig själv då.
Mm.
Så du vinner ju alltid. Mm. En vinst behöver inte vara mot en annan person. En vinst kan även vara mot dig själv individuellt.
Mm. Man kokar ner det till dig i slutändan, ja.
Ja, alltså som du säger så här, hade du varit nöjd med att du sprang, att du krossade mig på hinderbanan, hade du ändå varit nöjd, Jocke? Jag har varit nöjd för jag hade vunnit, för jag hade klarat av att springa den. Det är en vinst för mig.
Mm.
Så hade jag nog tänkt. Det.
Mm. Mm. Mål och måluppfyllnad då?
Ja, måluppfyllnad och målbilder tror jag är bra. Framtid, drömmar, visioner.
Mm. 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 Intressant, intressant som fasen. Vi går vidare till nästa avsnitt här. Vi är fortfarande på självkänsla, men vi pratar om respekt från och mot medmänniskor.
Ja.
Och jag ställer frågan så här då. Känner du att du har respekt från medmänniskor för den du är?
Ja, det skulle jag vilja säga.
Mm.
Det är alltid så att man folk, vissa respekterar mer och folk respekterar mindre, så är det ju. Men ja, nej, det tycker jag att man får respekt för den individen du är. Respekten att man förtjänar, helt enkelt.
Ja, ger du också respekt till, mot andra?
Ja, det tycker jag gör. Jag hoppas att folk upplever det så.
Mm.
För jag tycker liksom att en individ är ju en individ liksom. En människa, en människa. Oavsett vad personen gör, ser ut, är eller inte är.
Mm.
Så jag hoppas att folk upplever det som att det ger någon respekt. Men det är inte säkert. Det vet jag inte. Det får man nästan fråga om andra. Men
Ju för sig. Men
jag hoppas till exempel att du, Ritter och Gullberg ser det som att jag ger respekt.
Mm.
Jag hoppas att mina kunder uppfattar att jag respekterar dem. Och så vidare. Så det är ja.
Mm, bra. En respektfull människa ger och inger respekt.
Ja, jag tycker det. En bra formulering.
Mm. Behov av individualitet. Jag har inte riktigt listat ut den här frågan heller kanske. Men hur man ska formulera den. Men vi pratar alltså om självkänsla. Och har du ett större behov? Har du ett behov av individualitet någon gång?
Så jag tycker alla har det.
Hur uttrycker sig den?
I och med att alla människor är en person.
Mm.
Eller en individ. På olika sätt. Allt från att hur jag borstar tänderna till vad jag kollar på tv-program. Vad jag gillar för musik. Vad jag gillar för mat. Sen kan du ha samma åsikter, känslor, smaker eller som mig.
Mm.
Men det är ändå en individ bakom. Jag tror inte på att den stora massan. Jag tror att varje människa är en individ. Att människan måste ses som en individ. Och bli respekterad och bli behandlad som en individ.
Mm.
Oavsett om det är vem du nu må vara. Tyvärr är det många som spelar på det.
Hur då menar du?
Ja, men till exempel en evig fråga med tiggarna vi har haft i Borås nu. Organiserat eller inte organiserat? Hur ser det ut?
Mm.
Är det tiggare eller inte tiggare? Och de spelar ju kanske på individens känsla att vilja hjälpa någon då, va?
Mm.
Och det är inget fel att vara hjälpsam. Absolut inte. Jag kanske tillhör de som tror att det är lite mer organiserat då. Vilket gör att då tycker jag, ja, då får man väl hjälpa dem på något annat sätt helt enkelt.
Och då blir din handling en utebliven handling kan man säga då, nästan.
Eller? Ja, det kan bli så. Eller typ att jag skulle inte ge dem pengar i alla fall. Har du haft en halv kurv med bröd, hade han kunnat få den till exempel.
Mm.
eller en hel, alltså förstår du vad jag menar, men det, varje människa är individer, och sen däremot så kan ju någon styra en stor grupp av individer. Och i vissa lägen kanske man måste ha en massa ändå. För att det ska gå. Men jag tror att i grund och botten, man kanske kan se som Sveriges befolkning som är massor och liksom. Fast det kanske är svårt att, när du kommer ner på personlig nivå så måste det vara individ. Man kan inte säga så här att alla som bor på Alideberg badar alltid på gamla Alidebergsbadet. Till exempel, nu gör jag kanske, det var kanske, men du förstår vad jag menar.
Många gör det.
Ja, många gör det, men man kan inte säga att alla alltid gör det.
Nej, absolut inte.
Och individualiteten är viktig. Det är den som gör den du är, det är den som skapar den människa du är. Dina bra sidor, dina dåliga sidor. Det folk kan tycka om och det folk kan hata. Helt enkelt. Det är, ja, kärlek och uppror. Lite så, det går ihop liksom, mycket såna här saker tycker jag. Ju mer man kollar på sig själv, det är något jag bör uppmana alla människor att göra någon gång, och kanske sätta sig, det låter väldigt tråkigt men det är väldigt kul efteråt, när man har gjort det några gånger i alla fall. Man sätter sig en kväll i tystnad och funderar lite på själv, vem man är, vad man tycker om, vad man inte tycker om, svagheter, styrkor. Och analysera sig själv lite, och vad man har gjort och vad man inte har gjort och så vidare. Tänker igenom saker och ting. Jag tror det är bra.
Det är som en SWOT-analys för sig själv då?
Nej, men lite så. Det bygger ju... Det är ett sätt att bygga självkänsla, och det är ett sätt att bygga självförtroende, och ett sätt att inse lite vad man själv är för person och en styrka och svagheter. Lite så här filosofiskt lullul.
Ja, jag förstår.
Har du gjort det någon gång?
Jag?
Ja.
Det får vi nästan återkomma till i en senare intervju, som sagt tidigare. Men ja, absolut, det har jag gjort.
Jag tycker det, du måste hålla med mig, det är skönt. Det är gött att bara sitta och flumma en halv natt typ, och fundera på sig själv. Nej, men...
Absolut, jag håller med dig. Jag tycker det är viktigt också att man gör det.
Ja.
Det tycker jag. Bra. Vi är inne på den översta pyramidtoppen här, kan man säga. Och det handlar om självförverkligande. Vi ska prata om moral, kreativitet, spontanitet, acceptans, erfarenhet och mening och inre potential.
Ja.
Vi börjar med moral då.
Ja.
Och frågan som jag ställt tidigare är om först och främst har jag ställt frågan om, har du en... Är din moral stabil? Eller har den ändrats? Eller ja, förbättrats då efter erfarenhet i livet?
Jag tror att man gör det. Jag har inte själv kollat på mig så, men det känns rent så, alltså moral har man ju. Det får man från etik och moral blir man får man från uppfostran. Och sen så förfinar man och förbättrar den hela tiden, under hela ens livsgång. Och förhoppningsvis har jag väl förbättrat och förfinat min med erfarenheter helt enkelt. Så jag tror det.
Jo, för det är väl ändå så att man kan aldrig försämra sin moral utifrån sin egna bild. För nu handlar det om självförverkligande. Och du har din egen bild.
Ja, det är väl så att någon utomstående kan ha en annan bild. Men min bild av mig själv, och det är det vi diskuterar.
Precis.
Det är ju liksom att jag har haft min moral på ett visst sätt innan, så jag tyckte och tänkt vissa saker. Och ju äldre och klokare jag blivit, jag kanske tycker och tänker likadant, men jag förfinar det. Det är lite putsning här, kanten där, och något kanske byts ut helt och hållet, och något kanske blir viktigare än det var innan. Det är också ett sätt liksom att ändra moral och etiska grunder, om man säger så.
Du är nästan inne på följdfrågan här egentligen. Har du ändrat din moral i avseende något ämne eller vad man ska kalla det?
Ja, men jag tror det blir som med åldern, att man sätter vissa saker högre helt enkelt än man gjorde innan.
Kan du exemplifiera?
Alltså, jag tror nästan man kommer, nu har inte jag familj eller barn på det här sättet och så, men jag tror det är ett sätt man lyfter fram, man tycker det är viktigare, man hjälper till det, mor och far och syrran och Malin och Malins mamma och alla lite såna här grejer. Malin Syrlo, hon behöver hjälp lite, för att förr tyckte man att vad fan, nu drar ut med grabbarna och dricker öl. Alltså och då kanske moralen, familjen har alltid varit, men den kanske har flyttats upp i stege. Förstår du vad jag menar? Om man kan se det som moral då, jag vet inte. Får lyssnarna avgöra. Men någonstans har ju säkert ändrat moraliska, mer moraliska grejer. Vad jag tycker är rätt och fel. Är det moraliskt rätt att betala TV-avgiften? Ja, det är det ju. Gör det? Ja. Tycker jag det är ett bra sätt? Nej, det tycker jag inte. Men jag gör det. Alltså, förstår du vad jag menar? Ja. Nej, det tror jag. Men det får bli svårt där. Men inte som jag själv kommer på.
Ja, men det är bra. Nästa avsnitt då, kreativitet.
Ja.
Får du utlopp för den kreativitet du vill ha?
Ja och nej.
Hur menar du då?
Ja, men ibland så känner man så här att åh, fasen, det var gött, man har kommit på något, eller man gör något. Man spånar på någonting som man tar tag i och kreativt genomför. Vad det nu må vara. Gött att bygga byggmodell, sätta sig och ta fram grejerna och sitta och limma lite och måla lite. Och, ja, det är ju kreativitet på ett sätt. Och ibland kanske man känner sig att fan, jag skulle vilja det, men nej, jag kan inte på grund av.
Eller, vad bromsar dig då, menar du?
Det kan ju vara allt möjligt. Tid, att det kanske inte... Alltså hur kul den hade varit och hur kreativt den hade varit och tagit sig fram och dratt ner brallorna på Löfven, så kanske jag inte hade gjort det ändå, för jag hade förstått att det får full konsekvenser. Alltså, förstår du vad jag menar? Så sånt, nej, men liksom det kan vara, dels kan det vara så att det är oskrivna lagar inom samhället, kanske familjen, vänner, tidsbegränsningar, yrke.
Men vad är det som hindrar din kreativitet mest då?
Det är nog jag själv, tror jag. Jag är inte så jättesuper kreativ av mig, men tror inte.
Nej.
Det är mest när jag känner, alltså ibland får man sådana ryckor och gör man annars. Ja.
Men är det något du saknar, eller är det något du är nöjd med?
Nej. Det här, liksom? Ja, jag är ju nöjd. Jag är tillfreds med mig själv. Jag mår väldigt bra liksom. Så jag, det är inget jag saknar så. Och jag har ju liksom ingenting. Sen ligger det så kreativt, det här skulle jag vilja göra. Jag skulle vilja bygga en båt. Jag har inget sånt som ligger liksom på en lista som att genomföra på det sättet.
Nej. Men kreativitet kan vara mycket annat också. Det kan vara precis som exemplet du drog innan, att man tar en kväll och bara funderar. Det är väl också kreativt att prova nya grepp till exempel.
Ja, men det är sånt gör jag ju. Analysera mycket och fundera mycket.
Men det är också det tycker jag är en också lika mycket kreativitet. Alltså, man behöver inte göra något med händerna.
Man behöver inte skapa något, så menar jag. Fysiskt inte. Eller något sånt.
Nej.
Ja, men jag har ju mer kreativt så att jag tänker och funderar och har åsikter och läser och samlar information. Men nej, jag är nöjd med det så som det är faktiskt.
Det var härligt.
Ja. Inte mer fråga på dig inte.
Spontanitet.
Ja, jag tycker jag är ganska spontan faktiskt. Man kläcklar ut sig grejer ibland som inte är sådär himla bra. Det har vi alla gjort någon gång.
Tänker du före du handlar, eller handlar du före du tänker?
Både och.
Ja.
Det kan vara, alltså, ibland kan vara väldigt spontant. Man sitter och köter och säger något som är, oj, det var väldigt dumt. Varför sa jag så? Men då får man ju rädda upp det. Och ibland så är det rent strategiskt planerat hur man ska föra en diskussion.
En planerad spontanitet.
Eller? Ja, det händer också det ibland att... Men ofta så när man, alltså, jag skulle uppleva mig som ganska spontan. Men jag tror man var mer spontan när man var liten. På grund av att man är äldre och man har mycket måsten och sån här, och det är mycket saker som du ska göra och det är mycket regelverk du ska följa. När man var ung så kunde man mest bara, ja, du springer ut i skogen, och så gjorde man det. Alltså, var borta en timme. Jag testar själv och gör det någon gång med Lisa, så får vi se hur hon reagerar.
Ja, men jag tycker du är inne på något väldigt intressant här med att vad som hämmar spontanitet.
Ja.
Tycker jag faktiskt. Och det är väl just det här med reglerna som du säger.
Det är inte acceptabelt i samhället om man vet att vissa grejer, hur spontant roligt det än är,
nej,
inte värt att göra. Så du gör det på grund av det.
Nej, precis. Ja. Ja, det hänger väl ihop här med, kanske precis som du var inne på tidigare, med moral och
etik.
Ja, exakt. Och tid man har och sånt. Mm. Vi lämnar spontaniteten här. Och vi har acceptans. Ja. På trappsteget självförverkligande så talar vi då om acceptans. Och vad är du, har du accepterat den du är eller den du vill bli? Förstår du min fråga?
Ja, men det skulle jag säga. Alltså, det är lite så här, den person du är, har du accepterat att så här är du? Och om du vill göra några förändringar, har du accepterat vilka förändringar det är och jobbar emot dem? Typ.
Mm, precis, ja.
Och jo, nej, men alltså, det är ju så att jag är väldigt nöjd med mig själv, som sagt. Liksom. Jag är tillfreds, jag vill inte låta egocentrisk eller något sånt där. Liksom. Men jag mår bra och den människan jag är. Jag trivs som jag lever mitt liv. Mm. Trivs med mitt jobb, med mina vänner, med min familj. Har tryggheten som jag känner. Jag skulle vilja säga att jag har en viss acceptans. Sen finns det alltid saker man skulle vilja förbättra då ju.
Men vad är de största, eller vilka är de största ändringarna som du har accepterat, som du vill dela med dig utav, av dig själv då?
Som
du vet om.
Som jag vill göra, menar du?
Ja, som du vet om också och som...
Ja, dels jag skulle behöva få igång min fysik lite. Alltså förbättra min fysiska standard. Även om du så snällt innan sa att jag inte såg ut att behöva det. Det är en sak. Jag skulle ha vissa grejer som jag känner mig lite missnöjd att jag inte sköter tillräckligt. Ser inte över vissa pensionslösningar till exempel, så pass regelbundet som jag skulle vilja. Jag skulle kolla upp vissa grejer som jag sa innan. Jag skulle vilja tala om för mina nära och kära lite oftare att jag tycker om dem. Det är några typexempel. Jag har accepterat att jag börjar bli gammal, att man inte kan leva som man gjorde när man var 18. Men alltså på alla möjliga sätt då.
Men kul, du har ändå fått lite målbilder här uppmålat.
Ja, det finns alltid någonting att ta tag i för min del. Jag misstänker att du har lärt känna mig som sån person också. Så det... Men så känner jag. Och det är, samtidigt är det viktigt att man har en liten målbild. Det är som jag säger att det finns olika mål. Det finns psykiska, det finns fysiska och det finns materiella och immateriella. Liksom.
Mm.
Och man vill kanske ha någonstans hela tiden att jobba med. Eller vad säger du?
Ja, absolut. Absolut.
Skadar inte i alla fall.
Nej. Vi är alldeles strax klara här. Och först innan det så ska vi prata bara lite om inre potential. Hur, och det är en fråga kvar efter det, men den är lite snabbare tror jag. Men inre potential, har du någon doldhet som du vill förverkliga för resten utav?
Du menar, om det är någonting som jag sitter inne på, som jag vet att jag är jävligt bra på, som jag skulle vilja tala om för världen?
Ja.
Alltså,
eller för, det behöver inte vara för världen, det kan vara för vad som helst. För dig själv, för familjen, för vänner, för kompisar. Vad som helst.
För mig är potential ett sånt ord som betyder att jag kan förbättra något, att jag kan förverkliga någonting liksom. Det behöver inte vara att jag är kanonbra på det just nu. Men att jag
absolut
kan
inte
bli.
Ja, absolut.
Och i min värld så är det så, the sky is the limit liksom. Så jag skulle vilja hävda att jag har väldigt mycket inre potential. Sen kommer jag inte på något just nu, att just det här skulle jag vilja bli lite bättre på just för tillfället. Men det finns ju mängder. Jag skulle vilja lära mig, kanske lära mig lite språk. Det har jag inte varit så duktig på hittills. Det har varit coolt. Jag skulle kunna tänka mig att hitta på någon rolig hobby att göra lite grann oftare. Typ skulle kunna lära mig att hoppa fallskärm, vad vet jag, det kan vara kul. skulle bli lite bättre kanske på roliga maträtter, odla kryddor. Ja, lite så, viner kanske. Jag dricker inte så mycket.
Sommelier.
Ja, men lite så här, du vet, smågrejer. Alltså det, the sky, som sagt var, the sky is the limit. Och, skulle behöva gått ner med lite bokslut. Nej, men alltså kunna läsa sånt bara för att det är ordentligt då, kanske. Och... Ja, det finns några mängder. Var väldigt bråkig.
Vad härligt. Det finns gott om inre potential.
Ja, the sky is the limit.
Vad härligt.
Tror jag i alla fall.
Min sista fråga,
ja,
till dig. Och den är meningen och mening då är egentligen bara ordet. Men jag ställer frågan så här: vad är meningen med ditt liv?
Att må så bra som möjligt på alla tänkbara sätt under den tiden jag har, tror jag. Och det inbygger ju ganska mycket. Familjen ska må bra, jag ska må bra, vänner ska må bra, man ska vara hjälpsam, man ska ställa upp. Allt som gör att jag mår bra är bra, helt enkelt. Och jag tror att någonstans går det ut på att på livet att må så bra som möjligt, för då kommer du få andra att må bra också.
Vad härligt.
Ja, något sånt där, tror jag. Nej, må bra, helt enkelt.
Vad härligt. Tack så mycket, Joakim Pekonen. Det var en intressant diskussion här, eller intervju, eller vad man kallar det. Väldigt intressant. Och som avslutning här så kommer du få önska dig en liten låt.
Ja.
Och ja, jag vill återigen tacka dig. Tack så mycket för att du ställde upp. Och så kommer jag lämna över ordet till dig. Du får presentera låten och sen kommer vi fade ut. Varsågod.
Hej vänner och lyssnare, och tackar Martin för denna intervju jag fått vara med om. Låten jag har valt är Irish med Goo Goo Dolls. Låt som jag inte har hört så mycket, för min kära sambo spelar den för mig. Tycker att den ger ett fantastiskt, texten är fantastiskt fin och ger mycket perspektiv. Så lite vad livet går ut på, varför man mår, alltså, med allting mår bra, kärlek, liv, se personer för den de är, etik, moral. Så önskar jag alla god lyssning till den här låten, och sen hörs vi nästa vecka i Pop och Rod. Ha det gott, vänner. Adjö.
Adjö. Don't want to miss you tonight. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think that they'd understand. When everything's made to be broken, I just want you to know who I am. Tears that ain't coming, all the moment of truth in your lies. When everything feels like the movies, yeah, you bleed just to know you're alive. And I don't want the world to see me, 'cause I don't. Kväll.
Bangladora här.
Härligt. Nu spelar han in här också. Fan vad gött. Underbart.
Juhu.
Ja,